Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till Psykiatrikerna med mig Simon Kjag och min kollega Anders Hansen. Idag har vi möjligheten att prata med Charles Nemiroff, professor på universitetet i Miami.
Charles Nemiroff är nog mest känd för sin forskning kring depression och inte minst hur genetiska faktorer samspelar med miljön vad gäller depressioner. Så det är någonting som vi kommer ta upp idag, men något som jag också tyckte var spännande att prata med honom om som är så tung depressionsforskare, det är hur internet påverkar våra hjärnor och risken för ångest och depressioner. Något som vi har tagit upp också i tidigare poddar, till exempel med Susanne Greenfield.
Ja, verkligen. Det är ju rätt tydligt att det är några teman här som tycks återkomma. Mycket handlar om genetik som är en central del av neurovetenskap idag, men också de här nya metoderna neuroimaging där vi då kan se och visualisera hjärnan på olika sätt, men också den här dramatiska förändringen som vi nu ser med introduktionen av digitala media och internet.
Mm. Om vi ska börja med det du sa först där, Simon, så var vår första fråga till Charles Nemiroff kring genetisk sårbarhet och hur våra gener kan göra sårbara för trauman senare i livet och hur det kan påverka risken för psykisk ohälsa.
So we've known for a long time that the developing brain is vulnerable to insult. And we've known that in studies of a variety of other disorders, in turn, toxicology, fetal alcohol syndrome, lead toxicity. And we've also known for a long time in the epidemiological literature that child abuse and neglect is associated with an increased risk for psychiatric disorders of a wide variety, but also for a poor treatment response to evidence-based treatments. This is true of pharmacotherapy and psychotherapy. It turns out that from our studies and others that there are a number of gene variations that fundamentally illustrate the classic gene-environment interaction paradigm. You know, we know that there are people who would never get lung cancer if they didn't smoke, but they're genetically vulnerable to it, they smoke cigarettes, and that causes a decreased resistance and they develop lung cancer. In the same way, there are genes that coupled with early life trauma dramatically increase the risk for developing psychiatric syndromes. There are probably a dozen such genes, all of which contribute a small effect, but together contribute a large effect. And I believe many of our patients are patients who just have been dealt a bad hand.
Yeah.
And they have genetic vulnerability.
Vissa människor föds alltså med en genetisk sårbarhet för depressioner och ångest, menar Charles Nemiroff, och det beror på ett tiotal gener som man har kunnat identifiera. Eller de tiotal spelar i alla fall en stor roll i det.
Och det är ju ganska tydligt tycker jag att vissa personer tenderar att utveckla återkommande depressivitet i ganska normala omständigheter i livet.
Det behövs inte så mycket.
Och jag menar, tidigare så gjorde man ju uppdelning mellan endogen och exogen depression, att det liksom uppkom av sig själv kontra att det var yttre omständigheter som gjorde att man drabbades av depression. Men jag tycker rätt tydligt som kliniker ändå att det verkar finnas någonting som gör att vissa personer är mer benägna att oftare svara med depressiva symptom.
Något som är oerhört intressant är att trauman tidigt i livet tycks ju då öka risken för depressioner och ångest senare i livet. Och vi pratade med Moshe Syf i en tidigare podd om det man kallar för epigenetik, alltså hur miljön påverkar användningen av våra gener. Och det han pratade om där var att om vi föds i en värld där vi upplever mycket stress när vi är små, kanske till och med innan vi föds i fosterlivet, då tolkas det av kroppen som att vi kommer växa upp i en farlig värld. Och då regleras gener som påverkar hur vi reagerar på stress upp. Eller användningen av de generna påverkas kort och gott. Så att vi blir mer stresskänsliga. Därför att vi ska leva i en värld som är farlig. Därför att vi har upplevt mycket stress. Och då finns det en poäng med en ökad vaksamhet. Och den ökade vaksamheten kan sedan tas uttryck som ångest till exempel då. Så ser man det här i ett evolutionärt perspektiv så är det helt rimligt att vara orolig och ha mycket ångest om man har upplevt trauman tidigt i livet, i alla fall om man har ökat genetisk sårbarhet för detta.
So, you know, obviously evolution is one process and you could argue as an example, that a depression is a state that had certain evolutionary advantages, right? Mm. So if you couldn't find food, if you didn't want to expend energy, if you wanted to stay isolated and away from predators, there may have been a time that depression was evolutionary advantageous, right?
Exactly, yeah.
Way back when. So, as you know, part of epigenetics is the notion that these are long-lasting effects, right?
They can even be passed on to next generation.
Absolutely. So, you know, Chereky has done this wonderful work in Canada showing that early life trauma is associated with an increase in suicide associated with specific epigenetic effects related to the glucocorticoid receptor. So I think that what we're learning is that epigenetics, which fundamentally changes gene expression, probably occurs on a minute-to-minute basis. And as I mentioned, you know, during the lecture, there's no reason to believe that the cells in the central nucleus of the amygdala have the same epigenetic regulation as the cells in the hippocampus. But how are we going to study that? Because we can't, you know, you can't access that in a living patient.
Det är oerhört fascinerande att användningen av våra gener då, genom epigenetiska mekanismer påverkas av vår värld. Och det här kanske sker på minutbasis, som Charles Nemiroff säger. Och den här påverkan kan ske helt olika i olika typer av hjärnceller. Till exempel celler i hippocampus kan reagera på ett sätt epigenetiskt, medan celler i amygdala kan reagera på ett annat sätt.
Ja, men jag tror att det som återkommit i de allra flesta diskussioner vi har haft genom de här poddarna har varit just den här komplexiteten. Att det inte är så att vissa gener deterministiskt bestämmer exakt hur du ska bli, utan att det är i samverkan med epigenetiska processer som uttrycket faktiskt kommer till stånd.
Men komplexiteten är så ofattbar. Om man tänker att man har en handfull olika typer av celler i levern eller hjärtat eller något annat. Men i hjärnan finns det hundratals olika neuron som vardera kan ha kontakt med tiotusentals andra celler. Och där användningen av generna i de här hjärncellerna kan i sin typ vara helt olika i olika typer av hjärnceller. Det är en komplexitet som är så ofattbar som det är liksom, man vet inte vart man ska börja någonstans.
Och ändå så har vi behandling som faktiskt funkar. Det är ju rätt fascinerande.
Verkligen. Och något som Charles Nemiroff tar upp, det är att många preparat som vi har upptäckt inom psykiatrin, det har vi faktiskt gjort av en ren slump.
Many of the drugs that have been found to be effective have been discovered serendipitously. Tricyclics, monoamine oxidase inhibitors, and as I talked about today, even their mechanism of action that we have taught generations of medical students and residents about, we have to rethink, like the data on occupancy of the serotonin transporter.
It's so surprising that they have worked so well, considering how little was known at the time when they were discovered.
But you know, the truth is, if you look at other therapeutic areas in medicine, there's just as much serendipity as there is in psychiatry, and we should not feel, as we often do, that somehow we're not up to speed relative to other specialties, whether it's cardiology or, you know, epilepsy is a great example. If you think that neurologists are any better in any way of selecting an anticonvulsant that's the best match for a given patient relative to our choosing an antidepressant, think again, because they aren't. And there are no markers of prediction of anticonvulsant activity in a given patient.
Nej, och det är förstås den heliga graalen här, att hitta biomarkörer som kan hjälpa oss att styra behandlingen.
Jag tycker det känns tryggt det han säger, att det inte bara vi psykiatriker som har svårt. Vi känner ibland att vi liksom famlar i mörkret här, i och med att vi inte har några biomarkörer eller något annat.
Nej, men hjärnan är ju liksom kroppens mest komplexa organ, så det vore ju konstigt annars.
Något som vi kunde se de sista åren är att allt fler människor förskrivs med psykiatriska läkemedel, psykofarmaka, inte minst antidepressiva. Jag tittade i Socialstyrelsens läkemedelsdatabas nyligen och såg att 920 000 svenskar äter antidepressiva, vilket är var nionde vuxen svensk. Och det är ju onekligen ganska mycket då, kan man ju tycka. Och vad beror det på att det ökar? Ja, en möjlighet skulle kunna vara att det är ett minskat stigma att söka. Att man söker vård och skäms inte lika mycket för det, vilket naturligtvis är jättebra.
Och det måste man ändå säga, att det är en sån utveckling vi ser.
Ja, så är det ju. Men det är kanske inte bara det, utan det skulle kunna vara så att människor faktiskt mår lite sämre då. Till exempel på grund av att tempot i samhället och stressen i samhället ökar. Vad tycker då Charles Nemiroff om det?
You know, we learned a lot from 9/11. And one of the things we learned is that I personally saw patients who developed PTSD from seeing the repeated videotapes of the accident, of the attacks.
Just looking at the tapes?
Just looking at the tapes, because it was 24/7. And particularly in children and adolescents. And I think that the culture that we have, this 24/7 lifestyle, this may be true of you because you're young, but when I was a child, the only time I ever was aware of what was going on was the nightly news, which was 30 minutes, and occasionally a bulletin if something extraordinarily happened. There was no internet, right? And that was what I learned in school and books. It was easy to play. And there is now, as you know, this 24/7 internet culture, and many individuals live in that world, and they're constantly exposed. You know, I personally believe there's going to be a new DSM-6 syndrome called internet withdrawal syndrome. You know, if you're in the airport and you're sitting in a airport lounge, you'll see everybody's on their device. Yeah. They're not talking to each other. No. They're on their device. And look what happens when someone thinks they've lost their cell phone.
They panic.
This is a bona fide anxiety disorder.
Yeah.
And we all do it.
Yeah.
Right?
Yeah, I spoke to Nora Volkow about it, and she said that she used to like to look at people on the subway to see what they were reading. But now she can't.
Right.
Everyone is on their phone, 100%.
It's 100%. And the problem is that we know that one of the forces that operates against the severity of psychiatric illness is intimacy and human interaction, attachment.
That cannot be displaced by Facebook clicks.
These are not real relationships.
No.
Going into a chat room is not a relationship. There's a wonderful book written by a psychiatrist at Stanford called something like Virtually Yours or Virtually Forever, about patients of his who literally live on the internet. I have no relationship, no real relationship.
Ja, Charles Nemiroff tror alltså att det är solklart att vår ökade stress i samhället och inte minst vår uppkopplade livsstil leder till ökade depressioner. Vi försöker ersätta sociala kontakter med sociala medier, och det går inte. Det är inga riktiga relationer.
Nej, och ska man expandera det så kan man väl återkoppla till det Susan Greenfield i och för sig pekade på, just det faktum att det beror lite på hur man använder sociala medier. Att sociala medier faktiskt kan förstärka interaktion om det bygger på en reell kontakt som man etablerat offline först. Men däremot att på något sätt enbart leva sitt liv online, det kanske inte är någonting som är gynnsamt ur ett psykiatriskt mående.
Det här är intressant att många funderar på det, och jag menar, vi förändrar vår livsstil oerhört snabbt nu. Det har gått oerhört fort, och nu ser man verkligen ett stort intresse för det psykiatriskt. Då. Vilka konsekvenser får det här i termer av vårt mående och känsloliv, att vi är så uppkopplade? Och det vet vi ganska lite om, i och med att det inte har gjort så mycket forskning ännu.
Nej, och man har ju i DSM-5, den här diagnosmanualen, placerat internetberoende som en diagnos som man bör undersöka mer. Men det Nemiroff påpekar här, det är ju att han är helt övertygad om att vi redan har etablerat ett ångestsyndrom kopplat till vår uteblivna möjlighet att surfa på internet. Och jag menar, bara det faktum nu att vi även på flighter kan koppla upp på nätet ofta och kolla mejl och så vidare, är ju en utveckling vi ser där vi verkligen konstant är uppkopplade.
Jag passade på att fråga honom vilka frågor ställer han till patienter, för han är oerhört duktig kliniker.
I asked them how they spend their time. I asked them to tell me about the last week, the last day, you know, what time did you get up, what did you do, etc., etc. And you know, a great many of them spend their time on Instagram and Facebook. And this relates to another interesting area we didn't touch on. I'll just mention it. One of the characteristics of many patients that I see with depression and anxiety is that they have a great deal of difficulty spending time alone and feeling comfortable in their own skin. And they have an extreme loathing for discomfort, of being lonely. And so what these technological advances has done is it allows them to some extent to fill up that time. So it takes the place of a companion. So Facebook, Instagram, and a whole bunch of others that I don't even know, right? But again, they're no substitute for relationships. And relationships and intimacy and attachment are a buffer. One of the things I like that I encourage my patients about is having pets.
It's having
pets. And I can tell you that dogs are phenomenal help in treating patients with mood and anxiety disorders. I've had so many patients say to me, the reason I didn't kill myself was I was worried about what would happen to my dog. And my dog's really important to me. And you know what? My dog gives me unconditional love. And it's a real relationship. Yeah. And it's more real than Facebook is.
And I mean, you could argue that social media gives that experience, social interaction, which isn't social interaction, gives you a little bit of dopamine, which really hijacks the reward system.
Yep. Absolutely.
It makes an addiction.
Well, it is an addiction. There's no question it's an addiction.
So we should turn off our phones a couple of hours
a
day?
I'll tell you, when I've been toying with this, there's nothing worse when you're teaching medical students or residents to see them all on their phones. And of course, there are generational differences with the millennials. And I've often toyed with the idea in corporate America, when there are meetings of work groups, they often have a stainless steel bowl and they have everybody put their phone in the bowl before they come into the meeting and leave it outside. I think we'd probably have like a major eruption in the medical students if we asked them to do that. But yeah. It's an interesting concept, right?
It is, it is. And it has to do something with the brain in terms of plasticity.
Absolutely, absolutely. No, people go through withdrawal. They literally, if we had a chance to measure their cortisol response, their heart rate response, their galvanic chain response, you know that there would be a response associated with taking this device away from them. And you know, now there are people talking about having these devices implanted. You can have your phone in your hand.
Yeah, it's probably going to happen.
I think so. I think so. Yeah. It's a little worrisome.
It's a very strange time to live in. And it's gone so fast. It's just 10 years before.
Well, you know, the technology is going to be there. We have to deal with it.
Så det Nimrod säger är att vi ser en framtid där vi faktiskt implanterar våra telefoner direkt i våra händer eller kanske direkt i våra hjärnor. Och frågan är förstås, vad kommer det här göra för vårt mål?
It is an experiment. So remember that in some ways the experience with the internet is not unlike the issue that relates to adversity in childhood. What I mean by that is it's very much in the eyes of the beholder. We're not talking about obviously severe sexual or physical abuse in childhood, but many people were brought up in a very structured child environment. Rules were very clear. Some children, given that set of rules, would find it to be abusive, and other children with their temperaments would find it to be helpful, organizing, because they enjoy the structure, right? Same set of circumstances. One group of individuals would say this was abusive, others would say it really helped me learn study habits that helped me for the rest of my life. In the same way, I would imagine the internet provides a tremendous amount of support for some people, but it's deleterious for others. I was talking the other day with someone related to the issue of our dependence on GPS devices when we're driving. Right? And you know, there was a great study published in Nature many years ago that showed that London taxi drivers had an enlarged hippocampus compared to controls.
Yeah.
Because it was tough to learn all that, right?
Yeah.
And we were talking about the fact that our colleagues now, they never bother to learn how to drive from A to B anymore. All that you just do, the GPS and Google Maps or Waze tells you where to go, okay? And it seems to me there's a price to pay there.
Det Charles Nemroff pratade om där, det var en studie av taxichaufförer i London som man gjorde när man undersökte hippocampus, alltså hjärnans minnescentrum, hos de här taxichaufförerna innan och efter de tog sitt taxikort. För att göra det i London så måste man lära sig 10 000-tals gator. Det är ett enormt antal gator och platser man måste memorera kort och gott. Och då såg man förändringar i hippocampus som man var mätbara hos individer som hade lyckats ta sitt taxikörkort, något som tar flera år. Och då ställer han sig frågan, när vi nu går över till GPS helt och hållet och aldrig lär oss navigera efter en karta, hur påverkar det hjärnan? Och det kan man naturligtvis se i ett större perspektiv. Hur påverkar det faktum att vi har all information tillgänglig numera hjärnan? Kanske påverkar det vårt sätt att tänka, som Susan Greenfield pratade om i en tidigare podd.
Jo, men i allra högsta grad. Det finns ju en studie som publicerades för inte så länge sedan, 2014 eller ja, ett antal år sedan, där man jämförde dataspelare med inte lika frekventa dataspelare. Och man kunde då, apropå att navigera, se att de som spelade mycket dator, de hade ett reaktivt förhållningssätt. Så de tittade runt och agerade på det, medan de som spelade mindre, de kunde liksom förhålla sig till en spatial eller ett område genom att ha olika hållpunkter i det här. Alltså de kunde ha en bild av sin miljö som de liksom rörde sig i. Och kanske är det vi förlorar i med till exempel GPS. Att när vi använder GPS så behöver vi inte längre hålla koll på vår miljö, därför att GPSen gör det åt oss. Och den här studien som jag nämnde, den visade just faktiskt att de som spelar mycket dataspel, de hade också en mindre hippocampus som en då reflektion egentligen av den här klassiska studien av Londons taxichaufför, där man hade en större hippocampus som en konsekvens av att man var tvungen att lära sig Londons geografi. Så att i allra högsta grad så ser vi ju en förändring i vår hjärna och i vårt beteende. Sen är ju frågan, är det här nödvändigtvis någonting som är dåligt? Är det kanske så att vi frigör vår hjärnas begränsade kapacitet och resurser till någonting som är mer värdefullt än att hålla koll på geografin?
Absolut, och naturligtvis så innebär digitaliseringen enorma fördelar, det vi har påpekat tidigare också. Men det blir så att vi har lite slagsida åt de negativa sidorna i den här podden, i och med att den handlar om kort och gott om psykiatri då. Och att det är intressant att se vad det ändå får för konsekvenser på hjärnan och på vårt känsloliv.
Ja, absolut. Samtidigt som jag tycker det är väldigt viktigt att poängtera att det är ju överlag mest positiva saker med den tekniska utvecklingen.
Absolut.
Eftersom annars så skulle vi låta bli helt och hållet, så att säga. Men någonting som Nemroff berör lite kort, som jag tycker är rätt fascinerande också, det är det faktum att vi tycks ha så oerhört svårt att stå ut med oss själva. Man har ju uppmärksammats ganska mycket att vi tenderar att dagdrömma i ganska stor utsträckning, och att det också har negativa konsekvenser i kvaliteten på det arbete som vi gör. Att om vi inte är fokuserade och dagdrömmer, så blir det liksom sämre kvalitet. Så vi har en dragning till att tappa fokus, en dragning till att börja dagdrömma. Det finns mycket sagt om det i relation till kreativitet som är intressant, men en riktigt snygg studie som jag läste här från 2014 i Science, där man hade undersökt just den här tendensen till att liksom dra iväg och dagdrömmeri. Så frågar man sig, om det nu är så oerhört positivt och angenämt att liksom dagdrömma, varför trivs folk inte i fängelse? Då får man ju liksom obegränsat med tid att sitta och dagdrömma bara. De allra flesta tror jag inte spontant skulle vilja göra det. Och det de gjorde då, det var att de lät personer dagdrömma, lät dem skatta just om det här var behagligt eller inte behagligt. Och då visade det sig att det var inte så himla behagligt.
Att dagdrömma?
Att dagdrömma som liksom på beställning, så att säga. En sak är om man ska göra någonting annat och sen så dagdrömmer man. Men i det här fallet då, där man liksom skulle på beställning, då var det inte riktigt lika angenämt. Det de också gjorde, vilket var ganska kul faktiskt, var att då försökspersonerna fick skatta hur mycket de skulle vilja ha en elstöt. Och alla sa ju att de inte ville ha en elstöt. Men de fick också berätta hur mycket var de beredda för att betala för att slippa en elstöt. Och sen så fick de här personerna gå tillbaka till det här testet, där de under ett antal minuter då skulle dagdrömma och tänka på ingenting, så att säga. Och det visade sig att de här personerna tyckte att det var så fruktansvärt tråkigt att dagdrömma, obehagligt att sitta med sig själv, sina egna upplevelser, att de faktiskt gav sig själva elstötar. De hade den möjligheten att göra. Så samma personer som var beredda att betala för att slippa elstötar i den situationen där de inte hade någonting annat än sig själva, då började de ge sig själva elstötar för att slippa det. Så att just det här faktum att vi har svårt att stå ut med oss själva är någonting som Nemiroff berör lite, och kanske vår oförmåga, vår tilltagna oförmåga att faktiskt leva i stunden och nuet och uppleva det vi upplever. Och det är kanske någonting som vi behöver träna på att också bli bättre. Och här kommer vi in lite i det här med introduktionen av sociala media och ja, digitala medier generellt sett. Att vi i väldigt utsträckning faktiskt sitter och upplever oss själva. Vi tenderar att hela tiden röra oss mot nästa stimuli. Och kanske måste vi bli bättre på att faktiskt bara vara här och nu.
Stanna i nuet.
Stanna i nuet, det är en klyscha förstås. Men kanske är det någonting som är typiskt för vår tid. Att vi saknar den förmågan till att stå ut med oss själva.
Charles Nemiroff är duktig farmakolog. Och vad gäller för depressionsbehandling inte minst. Och något som jag är intresserad mig för är effekterna av fysisk aktivitet på hjärnan. Inte minst vid depressioner. Så jag kan inte låta bli fråga honom vad han tycker om det.
Well, you know, exercise, I'm a big believer in exercise. And the older you get, the more important it is. And the problem with exercise is, on the one hand, if you're really morbidly depressed, you know, if you have a Hamlet score of 35,
you're not going to do it.
You can't do it. You don't have the energy to do it. You don't have the motivation to do it. So asking those people to exercise, and when those people were asked to exercise and were forced to exercise, it didn't improve their depression. But as part of the overall treatment regimen, including mindfulness, including good diet, including exercise, it probably helps with inflammation, for example.
You mean exercise as an anti-inflammatory?
Probably. Yeah, it probably does. So, you know, the point is, it's a multimodal approach. How do we treat diabetes, right? Diabetes is a great example.
Yeah.
Because, you know, if you weigh 350 pounds, okay, you're going to have a problem with your insulin requirement. Mm. And so you have got to get on a diet. You've got to lose weight. You've got to learn how to use insulin, right? The same with depression. You got to treat the whole body. The truth is, depression's a systemic illness. It affects inflammation, it affects endocrine systems, it affects your brain.
Ja, Charles Nemiroff säger där att vi måste se på depression utifrån flera olika perspektiv och inte tro att behandling bara innebär farmakologisk behandling, utan att vi måste se till flera aspekter då. Däribland till exempel fysisk aktivitet, men fysisk aktivitet är svårt att använda sig av vid djupa depressioner, för då är patienterna så pass påverkade av sin depression att då är det omöjligt att vara fysiskt aktiv. Något som man tar upp här är att effekten av fysisk aktivitet på depression skulle kunna bero på att fysisk aktivitet är antiinflammatoriskt, har en antiinflammatorisk effekt. Och just inflammation har man kopplat till depression. Det finns väldigt mycket forskning kring det som pågår just nu. Och någonting som Charles Nemiroff håller på att titta på, det är något som heter mesenkymala stamceller. Och det visar sig att om man injicerar det, då kommer de här stamcellerna söka sig till den del av kroppen som har en inflammation som pågår. Man kan liksom dels ge antiinflammatoriska läkemedel, men då behandlar man hela kroppen. Men om man ger mesenkymala stamceller så behandlar man då, hoppas Charles Nemiroff i alla fall, just den del som är inflammerad. Och det skulle då kunna till exempel kunna vara hjärnan vid en depression.
It turns out that the whole field of regenerative medicine has done us a tremendous favor by conducting experiments showing that the intravenous injection of mesenchymal stem cells results in these cells going to sites of inflammation where they quiet it down. They go to the knee joint if you have osteoarthritis. They go to the lung fields if you have COPD. They go to the pancreas if you have inflammation in diabetes. They go to the heart, where they will reduce inflammation, which is part of arteriosclerosis. And we know that peripheral inflammation is clearly increased in many depressed patients. And so our notion has been, instead of giving a single anti-inflammatory that acts on one inflammatory cytokine like TNF-alpha or interleukin-6, wouldn't it be better to give a drug that was almost a pan inhibitor of inflammation? And there isn't a drug that does that other than glucocorticoids that have their own problems. And so we decided to follow up on the mesenchymal stem cell therapy. And so now we're initiating a trial of patients with treatment-resistant depression with high markers of inflammation, giving stem cell therapy, because we get very long-lasting reductions in both TNF-alpha and in C-reactive protein after treatment, as long as 6 months.
Så i det här väldigt tidiga försöket så har mesenkymala stamceller, injektioner av det alltså, visat sig ge positiv effekt vid svårbehandlade depressioner. Men det är viktigt att tillägga att det här är någonting som gjorts på forskningsstadiet som ännu inte är en godkänd behandling på något sätt. Utan det här är väldigt, väldigt tidiga rön, får man ju säga.
Men det är nog spännande att se att utvecklingen går snabbt framåt när det gäller behandlingen av olika psykiatriska tillstånd och inte minst depression. Med det så får vi tacka för att ni har lyssnat på Psykiatringen idag med mig Simon Kraga och min kollega Anders Hansen.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.